Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Hej alla lyssnare. Vi hade uppehåll förra veckan på grund av långfredagen. Inte av religiösa skäl kanske, men överlag så brukar folk inte lyssna så mycket på våra poddar under påsken. Så vi passar på att ta det lite lugnt då. Men nu är vi här igen med Oskar Sven Backlund. Det jobbar ju för vår sponsor SPP, chef för företagsförsäljningen där. Max Jedör Palmgren, redaktör på Affärsvärlden, en favorittidning. Och Christian Rudolf, du har grundat SEO-byrån Topdog. Välkomna.
Tack.
Alla tre.
Tack.
Tack. Kul att vara.
Brukar ni hyra bil ibland?
Nej, jag äger en dieselbil.
Det är dieselbil, ja. Det är bra. Men jag läste en kul grej om biluthyraren Hertz. I USA säger man väl Hertz, men vi säger Hertz här. Det kom en nyhet i vintras om att de plötsligt skulle sälja 20 000 elbilar. Såg ni det, eller kommer ni?
Ja.
För att satsa på bensinfordon istället, vilket liksom fick en del att höja på ögonbrynet. Nu har Bloomberg i veckan publicerat en riktigt bra artikel om hela bakgrunden till det här. För det var ju så att Hertz konkade under pandemin. Jag har redan glömt bort det, men kommer ihåg.
Ja.
Och in kommer då två stycken finanskillar med pengar från Apollo, det riskkapitalbolaget, i ryggen, och köper hela bolaget ur konkursen. Och då har de en gigantisk idé, och det är att då liksom ställa om hela Hertz bilflotta till eldrift, börja hyra ut tiotusentals bilar till Uber-förare, men också omvandla de här Hertz liksom uthyrningsstationerna till så här laddningsplatser. Så liksom dels skulle man uppnå en högre nyttjandegrad på bilarna, vilket förstås är jätteviktigt för en sån här verksamhet, och så skulle man ta rygg på hela den här elbils- och mobilitetsracet som pågick när räntorna var på noll. Så man gör en deal med Elon Musk om att köpa 100 000 Teslor mitt där under 2021. Och det här blir ju en megasuccé på kort sikt. Man köper Hertz ur konkursboet för typ 6 miljarder dollar och börsnoterar bolaget ett år senare, 2021, och då med en värdering på 15 miljarder dollar. Så en snygg liten tredubbling där på pengarna. Men sen börjar Tesla sänka sina priser. Musk gick ut och sänkte priserna på nya Tesla-bilar ganska radikalt där. Början av 2022, tror jag. Och liksom en biluthyrare är lite som lite jämförbart med ett fastighetsbolag. Alltså då är massor med förvaltningskostnader för att hålla med tillgångarna, alltså bilarna, i skick. Man ska förstås också tanka dem och liksom flytta på dem till rätt plats där liksom efterfrågan finns och så. Sen har de sina hyresintäkter, men man är också exponerad mot värdeförändringarna i marknaden. Och det som har hänt sen den här håsen 2021 är att värdet på begagnade bilar överlag har ju helt kollapsat. Så förra året exploderade ju...
Värdet på elbilar, va?
Ja, men det också. Ja, framförallt elbilarna.
Jag tror att dieselbilar och bensinbilar väl... gått helt okej i andrahandsvärde.
Kanske stått sig bättre.
Ja.
Men konsekvensen var ju då att Hertz nedskrivningar förra året exploderade till runt 2 miljarder dollar. Och sen finns det bara en liten kul grej till där som man inte har tänkt på kanske. De hade räknat med att den här omställningen till elbilar skulle minska reparationskostnaderna. För man pratar ofta om att de här elbilarna har färre rörliga delar och så vidare. Det blir liksom mindre slitage och sånt. Och det var sant. Alltså, den hypotesen stämde. Men de upptäckte också att kunderna krockade 4 gånger oftare än med bensinbilar.
Det är helt sjukt.
Ja, sant. Vad var anledningen till det?
Så typ att jag menar, om de typ accelererar snabbare och liksom lite rycker och kör något, jag vet inte. Eller att man kanske buskörde med något. Så det blir ju svindyrt att ha de här bilarna, för de skulle in på liksom rejäla reparationer hela tiden istället för att rulla på vägarna. Så hertzbörsvärde nu tillbaka på 2 miljarder dollar. Nedgång på typ 80% eller så från 2021. Man är inte ensam om det, men rätt rejält. Vad tänker du om det?
Ja, men jag har förstått historiskt om att det är ett stort värde och en vinstmaskin för biluthyrare är ju att man skriver av sina bilar väldigt aggressivt och sen har restvärde på bilarna kvar som man sen säljer och går ut. Och om värdet på ens tillgångar minskas från oväntat håll, i det här fallet Elon Musk, så då blir det plötsligt avskrivningar väldigt motiverade i den höga takten. Mm. Och då är det ju känsligt där med vad man har kvar i sitt restvärde. Och då är det tufft. Jag förstår logiken i den här storyn och problemet de har säljts för. Mm. Så att det känns motiverat att det är ner så mycket.
Det visar också bara hur mycket pappersvärde man kan skapa om man lyckas sälja in en sån här stor vision i en stigande marknad. Mm. Alltså för visionen som de sålde in var, de skulle inte bara liksom rädda Hertz, de skulle ju bygga om det till ett helt annat bolag. Men sen sen visar det också vad som händer när de här visionerna träffar verkligheten lite senare.
Kanske också kan ses som en representativt exempel på hur mycket spekulation det finns i den gröna ekonomin egentligen. Hur mycket varmluft som är genererad där. Ja. Efter 5 år liksom.
Jag tänker oavsett elbil eller inte, så är det här också en affärsmodell för så här leasingföretag i Sverige. Att man köper in bilar, leasar dem och sen är man beroende av andrahandsvärdet på bilen. Mm. Är den bra, då gör man ju den stora businessen när man sen säljer den vidare.
Ja, men precis. Ja. Vi hade faktiskt en intervju om det bara för en vecka sedan med Carla som håller på med elbilar. Det var rätt intressant. Kan man lyssna på om man vill ha mer bakgrund på det?
Men sen är väl många också som försöker knäcka den här mobilitets, alltså logistikfrågan. Du vet typ Einride, det här svenska företaget som gör självkörande ellastbilar. Jag tror att det de vill göra egentligen nu blir den här spindelnätet i liksom hela logistikfrågan. Det är väl så här, det är väl bara varje lastbil som rullar på vägarna är väl bara fylld till 20% i snitt. Mm. Och sen står ju de still för de här åkeriföretagen äger lastbilarna. Och då vill de liksom få bort ägandet, de vill leasa lastbilar, se till att de hela tiden är i rörelse.
Just det.
Jag tänker, lyckas du knäcka den, då har du ju kommit långt. Och det är väl därför många går igång på den här hatch-idén också. Mm. Mm. Eller vad är Ubers endgame? Är det taxibilar eller världslogistikkedja? Mm. Liksom?
Ja, verkligen. Mm. Men allt blir svårt när räntorna går upp. Mm. Hörrni, Pophouse, det är ju investeringsbolaget som Abba Björn och Conny Jonsson startade. Conny är ju grundare av EQT, riskkapitalbolaget. Han är väl med på din liksom, miljardärslista, gissar jag.
Mm, det är han, absolut. Ja.
De utvecklar ju dels några av Abbas rättigheter. De kör den hologramföreställningen i London. Du visste vad den hette?
Voyage.
Abba Voyage, precis. Ja. Den går ju till en otroligt bra. De köpte tidigare musikrättigheter från Swedish House Mafia och Avicii. Och sen nu i veckan då så meddelar man att man har kommit överens med Kiss, rockgruppen Kiss, om att köpa deras musikrättigheter. Gillar ni Kiss?
Ingen relation faktiskt.
Nej.
Ja. Jag är ju uppvuxen med dem, jag var inte stor fan. Det var Depeche Mode som gällde, så det var en liten inbyggd konflikt i det så att säga. Va? Men jag förstår ju varför de är stora så att säga. Jag köper det.
Jag tänker också att Om man kan bygga en sån här hologramshow runt ABBA, så måste vi gå och bygga en otrolig hologramshow runt Kiss. För det var ju mycket byggt på deras live-framträdande.
Ja, Kiss är väl utmärkt band för en sån här hologram. Mm. De börjar bli lite äldre, orkar turnera med den energin. Och sen all den här sminken som gör det lite enklare med hologram, tänker jag.
Ja. Ja.
Alltså en annan take faktiskt som jag tänkte på vägen hit. På just det, och det anspelar lite på vad vi ska prata om, att denna investeringen, den var ganska omfattande, kommer till flera miljarder, va?
3 miljarder svenska kronor.
Den är ju helt AI-säkrad. AI kommer inte påverka detta överhuvudtaget.
Nej.
AI kan inte replikera det, möjligtvis komplettera det i den här showen så att den blir lite mer interaktiv, lite mer unik, men liksom det, AI kan inte påverka detta. Och det är väl också ett tema man får snart börja tänka på, att AI säkra sina investeringar, för de kommer att destruera ganska mycket de kommande 10-15 åren. Det går nog inte över en natt. Men, och i detta fallet tror jag att det inte har någon effekt överhuvudtaget.
Men jag tänker ju sådana, den här typen av upplevelser.
Ja, men också som rättighet. Kiss kommer att ha Kiss om 15 år. Hur ska något AI kunna replikera det? Det tvivlar jag på. Det kommer inte hända i min livstid. Jag hinner dö innan dess.
Men det pågår en väldigt intressant sammansmältning mellan finans och musikbranschen nu. Som vi berört en par gånger faktiskt här i podden. För det finns ett antal rätt stora bolag nu som aktivt investerar i såna här musikkataloger. Rod Stewart sålde sin katalog till Iconic Artists Group som drivs då av gamla Eagles-managern Irving Azoff. Och samma bolag har tidigare köpt rättigheter från Graham Nash och Cher och Joe Cocker, Nat King Cole, Bing Crosby, Beach Boys och så vidare. Sony har köpt rättigheter från Michael Jackson och Bruce Springsteen. Det finns ett börsnoterat bolag som heter Hypnosis som startades av Nile Rodgers bland annat. De har köpt rättigheter från Chris Cornell och Red Hot Chili Peppers och Neil Young, Shakira och så vidare. Och att det sker på den här skalan är ju något, alltså jag menar, handel med musikrättigheter har ju pågått, jag menar, antar, alltså så länge man har hållit på med ute inom musik, gissar jag. Men att det sker på den här skalan är ju ganska nytt. Det ryktas om att Pophouse betalade 500 miljoner för Swedish House Mafias katalog, drygt 1 miljard för Aviciis låtar, och inte ens alla låtar utan jag tror 75% av rättigheterna. Och sen då 3,2 miljarder för Kiss-katalogen. Det ska säga att det här är uppgifter som Pophouse inte har kommenterat, så man får väl bara ta det med en nypa salt. Men vad tänker du här? Är det en kul utveckling eller?
Jag undrar när det kommer till så här småspararen tillhanda och kunna investera i musikrättigheter typ.
Ja, men det är på gång också.
Fast det är inte bara tidens tecken att allt ska lånifieras på olika sätt och kan lånifieras på olika sätt, va? Alltså det har inte samma sak, men det, jag kan bara nämna det finns sökningar för lån till bröstförstoringar i Google. Jaha. Det är ju bara tecken på liksom att allt kan finansieras idag. Ja. Mm. Va? Det är väl kanske utvecklingen av finanssektorn som möjliggör att göra detta på större skala än för 10 år sedan. Man kunde nog belåna rättigheter för 10 år sedan också, men det är troligtvis lättare idag, och då expanderar ju den businessen så att säga.
Mm.
När du kan lånifiera någonting så blir det expansion och utveckling. Jag vet inte om det är sant, det är en teori. Men...
Det är spännande att se hur det går med hur musiken kommer låta om 10 år. Vi är annorlunda på det. Alltså som musiklyssnare.
Ja, ja.
Här har vi nu en värld med liksom smart data, smarta pengar, stora pengar. Och som handlar mycket med historiska rättigheter. Och smarta musiker kan ju säkert tänka på det här i sin produktion redan idag.
Absolut. Jo, men det talar så mycket om att om man kollar i Spotifys listor att det ligger mycket musik där som är, ja, men väldigt liksom medvetet producerad för att vara just listmusik, och folk som tjänar mycket pengar på det där.
Men om man får göra reklam för oss själva, så kunde man ju läsa med en intervju med Conny för några veckor sedan i Affärsvärlden, där han pratade just om
just
sin vilja att köpa Kiss och att det var på gång.
Varför vill han det då?
För att det är som strålande business, och han pratar väl framförallt, det är en sån här ämne som han till skillnad från mycket annat var väldigt glad i att prata mycket om, och lyfter varmt upp Cyndi Lauper som han också äger.
Just det.
Att det är en toppen artist. Cyndi Laupers nästan varje spellista har 3 Cyndi Lauper låtar på sig, och en stor... Men potential.
Var musikintresserad eller?
Ja, han är väldigt musikintresserad.
Okay.
Jag tänkte det finns ju liksom en emotionell aspekt till det här också, en rika personer som köper fotbollslag för att de gillar fotboll så mycket, och sen kan det vara en bra business framåt också liksom.
Ja, det vågar jag inte svara på. Ja. Men jag tror att han har ett genuint intresse för musik.
Det är ju säkert en väldigt roligare business än att bocka plåt eller asfaltera eller så. Alltså det är roligare grejer liksom.
Ja, man får gå på åka till London och gå på premiärer av. Ja,
absolut.
Mm.
Tillsammans med ABBA-folk och världseliten.
Men alltså, de har ju varit extremt, nu tänker jag på EQT, men de har ju varit extremt duktiga på att skapa, liksom, öppna upp det här, vad ska man säga, onoterade bolag som är tillgångslag för liksom pensionsfonder och sånt där. Jag antar att med det nätverket de har av investerare så öppnar man ju upp även det här tillgångslaget för institutioner på ett helt nytt sätt.
Mm. Det här är ju inte EQT.
Nej, precis. Det är ju han privat. Men jag kan tänka mig att han använder väl liksom nätverket i sig för att liksom resa pengar till de här grejerna. Det är inte hans
det
pengar.
Det finns säkert överlappning mellan nätverken EQT och Pophouse. Man kan tänka Conny, via Conny. Ja.
Jag tänker 3 miljarder för Kiss-katalogen, det kan ju låta mycket så här vid första anblick, men alltså den här, återigen, den här hologramshowen man kör med ABBA i London, det går ju fruktansvärt bra. Det känns ju som att får man bara igång en sån här grej som kan gå typ som en attraktion i New York, de ska öppna 2027 tror jag, sånt där. Det kan ju rulla på i decennier, gissar
jag. Jag är 51 och Kiss var stora när jag var ung, och min generation har väl 20-25 år kvar som konsumenter. Då är det inte så många miljoner per år.
Jag känner 8-åringar vars favoritband är Kiss.
Alltså. Vi ska prata om Google, kanske lite om Fortnox om vi hinner, och om Sveriges och kanske världens dollarmiljardärer. Mm. Efter det här. Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Förra gången pratade vi lite om ITP. Och som en kort repetition så var det ju 70-tal. Arbetsmarknadens parter bestämde att alla tjänstemän ska ha en tjänstepension. Man kom överens om vilka villkor som ska gälla i den här pensionen och så kallade man den för ITP. Så jobbar man idag som tjänsteman i ett företag med kollektivavtal, då har man förmodligen den här pensionen, ITP-pensionen. Och det är ju så att man kan påverka den här pensionen, hur den är placerad. Vart femte år så gör nämligen Collectum, som de heter, en enorm upphandling där olika pensionsbolag kan ansöka om att förvalta de här pensionerna. Och SPP är ett av bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och sen kan du som pensionssparare välja vilket av de här olika pensionsbolagen som då ska få ta hand om dina pengar. Och tanken med den här upphandlingen, det är ju att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen, men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få, ja, kunna spara pengar genom att avgifterna som är så viktiga blir lägre. Och vill man välja någonting i ITP-systemet, då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se. Där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det häromdagen faktiskt. Idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring. Det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen, som vi kallade världens bästa sparform. Kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan, den kan man också lägga i en traditionell försäkring. Eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP, som sagt, var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. Och de finns med som alternativ både med en traditionell försäkring och med fonder. Så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället, och förstås för att ni möjliggör den här podden Marknaden. Okej, vi måste nog säga någonting om Fortnox då. På grund av långfredagens uppehåll förra veckan så missar ju vi hela den här historien i Marknaden, men det är värt att säga någonting. Det är ett av Sveriges kanske mest uppskattade börsbolag, tror jag nog man kan säga. Och sen kommer ju då lite otippat från vänster en lång artikel i Financial Times där man då ifrågasätter delar i bolagets liksom kommunikation, kanske man ska säga framförallt. Oskar, du läste ju den artikeln, va?
Det gjorde jag.
Ja, vad vill du erbjuda dig att sammanfatta vad det stod typ?
Ja, men alltså jag tror att, jag vet inte vad som är hönan och ägget här, men de säger ju att anledningen till artikeln är ju att det var många liksom stora aktuella blankningspositioner i bolaget som liksom startade under hösten. Mm. Och sen vet jag inte om Financial Times uppmärksammar det eller om blankarna uppmärksammar Financial Times. Man vet inte riktigt vad som gäller. Men det de ifrågasätter, det är ju dels den adresserbara marknaden som Fortnox säger att de har. Mm. De påstår att den är uppemot 1,5 miljoner kunder. Och så sitter de och jämför då med officiell statistik i Sverige. Men hur många bolag finns det egentligen?
Hur många finns det då?
Men jag tror att det finns runt 1,3.
Aktiebolag då?
Ja, eller jag vet inte om man får med enskilda firmer där också. Mm. Men det är en stor andel av dem som är enmansföretag, oavsett om det är AB eller enskild firma. Mm. Men då påstår ju Fortnox att det finns andra typer av kunder, typ föreningar och idrottsföreningar och sådär, som inte är med i den statistiken. Men det är väl en grej som de kommenterar på. Och sen också så här, men hur många av de där bolagen då är, liksom, vill vara kund, eller är potentiella kunder givet deras liksom, produkt- och tjänsteportfölj. Mm. Det är en aspekt. Den andra aspekten är att de ifrågasätter deras tillväxt i antal kunder. Alltså att de tycker det är helt sjukt att de växer ganska liksom med samma siffror år ut och år in, samma kvartal.
Ja, just det. Ja, men precis,
trots recession och sådär liksom, och pandemi och alltihopa.
De använder något uttryck, typ så här meteorologisk jämn tillväxt eller något sånt där.
Ja.
Eller hur? Ja, väldigt kul. Och sen, det var också själva värderingen på bolaget. Man konstaterade väl att det var på liksom prognostiserad försäljningsnivå så var det multipel 23, vilket var mer än Nvidia då. så det var ganska dyrt, tyckte man då.
Ja.
De lyfte angående antalet kunder, för att vi svarade så att när Tommy Eklund, som är vd för Fortnox, innan han blev vd, så då hade de en adresserbar marknad på 800 000. Så att det var ju också att skiftet från 800 000 bolag till 1,5 miljoner bolag som man tar upp i Financial Times. Liksom, hur kan ni bara liksom plötsligt omdefiniera er marknad så den blir 100% större? Aktien är ju ner 20% sen den här artikeln kom, och har ju fortfarande inte repat sig alls, ska jag säga.
Nej.
Skrev ni om det här eller?
Vi skrev, vårt analysgäng skrev en kommentar.
Vad kom du fram till då?
Ja, kontentan är att rådet är neutral.
Neutral?
Vilket också är ett råd.
Ja.
Men sanningen är ju att även de som verkligen tror på bolaget måste ju ha blicken långt fram i framtiden för att räkna hem den här, vad sa du, 21 gånger omsättningen?
På... Ja, 23 gånger prognostiserad försäljning.
Ja, det är otroligt.
Mm. Ja, det är en värdering. Mm.
Men det jag tycker är intressant där också, det är ju att för jag började gräva lite där, men hur kan det vara så stor skillnad, och hur kan de här, dels Financial Times men även liksom hedgefonderna som blankar, påstår att de säger så här, men det är helt omöjligt att förstå vem betalar vem och liksom, vad är en kund och så där. Och det jag tyckte var intressant i den här artikeln, det är att de har ju skickat massa frågor till Hartelius som är CFO på Fortnox. Och så har de ryckt ut ett citat från honom i artikeln som jag fastnade lite vid. Och nu vet jag, nu är det ju det här, man vet ju inte vad frågan är, man vet inte vad frågan är innan eller efter där. Men de ifrågasätter ju det här liksom nettotillväxten av kunder som är så liksom jämn och fin och beroende av liksom marknadsförutsättningar. Och då säger han att ska vi se vad den här, han säger så här: the number is a net number and includes except new and churn customers. Vilket jag tycker är så här, ja, men en nettotillväxt av orgnummer i en stock är väl bara nya eller bolag som lämnar liksom. Ja. Alltså, förutom det så är det kunder som kommer via direct sales och via accounting firms, alltså byråer. För jag fattar det som att de säljer direkt och via liksom, byråer som distributionspartner. Och sen då, så sen, även nystartade bolag och bolag som har bytt till vår prenumerationsmodell. Och då får jag inte riktigt ihop det. Men vad är det, nya orgnum eller är det gamla? Och det där förstår jag nog att liksom blankarna tittar på, eller Financial Times tycker lite konstigt. Men det är en årsredovisningen, då står det ju nya abonnemangskunder. Det är det de tittar på. Nettotillväxten av nya abonnemangskunder.
Okay.
Och då kan det ju vara, liksom, tänker jag, att de har, för de har abonnemang eller transaktionsmodell. Liksom. Och då kan det vara några som har bytt från transaktions till abonnemangsmodell. Så jag tror att det är mycket bara en kommunikationsfråga som Tommy säger också. Som man behöver reda lite i.
Ja, men i slutändan borde man ju kunna kolla på kassaflödet och se hur mycket pengar som kommer in i bolaget.
Ja, precis. Och liksom intäkterna, så här, de växer ju i omsättningen som jag har förstått det. Men det är där jag tror att, eller utan att liksom grävt super djupt, så tror jag att det är där någonstans den här liksom missen kan ha uppstått.
Mm.
Att man sitter och tror att det är nya kunder, men de har ju redovisat nya abonnemangskunder.
Mm.
Och då gäller det att gräva lite i, men vad menas med det då? Och hur stor påverkan får det egentligen? Men sjukt intressant bara att det blossade upp så mycket. Och så hamnar de liksom på framsidan på Financial Times. Tycker jag var spännande.
Verkligen. Alltså, det är inte så att Financial Times skriver jätteofta om svenska bolag. Och skriver man om svenska bolag så är det större bolag. Men plötsligt så kommer en artikel om Fortnox. Det är lite lustigt.
Ja, men de verkar ju ändå väldigt trygga i liksom att ja, men det är rätt och det är bra att vi granskas och sådär, säger ju Tommy i någon intervju till DI, tror jag. Liksom. Och, så att, ja, jag vet inte vad det tar vägen. Men...
Det påminner lite
intressant
om...
i alla fall.
Men det här är ju, det är ju en bransch med halvt inom revolution på i redovisningsbranschen. Med, alltså Fortnox strålande fint bolag, alltså så här, jättefin tillväxt, jättebra produkt som vi använder. Ni gör det säkert också säkert på vissa sätt.
Ja, vi gör det.
Ja. Mm. Men de senaste åren har det varit ett stort intresse från riskkapitalbolag att köpa sig in sig i just redovisningsbranschen. Mm. Det kan nog hända mycket i här de närmaste åren.
Absolut, tror jag också.
Alltså IK-partners köpte väl PVCs redovisningsgren. Mm. Jag tror att bara senaste året har det varit för många hundra miljoner i Sverige olika redovisningsbyråer som köps upp av olika riskkapitalbolag som har sina egna program. Så här, så här. Det här blir spännande att följa, tycker jag.
Verkligen.
Jättespännande.
Mm. Okej, Google då? I veckan så läckte det ut uppgifter om att Google i framtiden ska ta betalt för en AI-baserad söktjänst. Och om det här stämmer eller inte får man väl, det får väl framtiden utvisa. Men det är någonting vi snuddade vid för ett par veckor sedan med Erik Wikander som var här och gästade oss, som håller på med lite med sökfrågor och AI. Och bakgrunden är ju att med sånt här så kallat generativt sök så är ju idén inte längre att Google eller andra söktjänster då ska, det här spekuleras vi kanske mest i, men att man då ska presentera en lista med lite olika sidor som liksom bäst matchar sökningen. Utan idén är snarare att AI bara ska liksom ge ett svar rätt upp och ner på din fråga. Och då är frågan vad liksom händer med de här söksvaren och de här annonserna som ligger liksom inbäddade, de här betalda söklänkarna som Google tjänar mycket pengar på. Christian, vad tänker du om det här? Och var ska man börja någonstans?
Ja, kanske måste förklara lite för våra läsare mer de faktiska omständigheterna som händer i Google och det som Google gått ut med sedan april förra året var att de testar någonting som heter Search Generative Experience. Väldigt tråkigt namn skulle jag vilja säga. Säljer inte konceptet speciellt bra, men det kallas Google SGE. Vill ni veta mer så kan ni googla Google SGE. Och det är i princip en ny typ av sökresultat.
Mm.
Idag är det 10 blå länkar oftast och sen finns det lite annonser i toppen och i botten och på sistone finns det insprängt mitt i också. Och så finns det lite andra funktioner, frågor, kan presentera varumärken eller individer och sådär. Så det finns lite andra saker också.
Förlåt att jag sticker in, men har inte antalet annonser i sökresultaten ökat under de senaste åren?
Det är nog en fråga vi inte kan besvara. Men okay, man kan ha en subjektiv upplevelse kring det.
Det har jag. Ja. Sorry.
Man kan nu säga att eftersom Google växer med i snitt 20% per år, inte riktigt lika mycket kanske nu i krisen, men absolut en tillväxt som nästan alla företagsledare skulle vara nöjda med, så kan man nog utgå från att de lyckas trycka mer och mer på sina annonser oavsett hur ofta de visas.
Mm.
Ofta är ju bara en faktor, en av många faktorer för att definiera hur mycket pengar man tjänar på annonser. Men det Google då experimenterar med, det är att visa en helt annan typ av sökresultat där större del av frågan eller hela frågan besvaras direkt i sökresultatet.
Mm. Har du sett det här eller?
Ja, det testas live i USA, Japan, Indien och kanske något land till, va? Där kan man ingå i en testpopulation som får tillgång till de här nya sökresultaten då. Och det finns väldigt mycket skärmdumpar tillgängligt. Det testas överhuvudtaget inte alls i Europa, antagligen av på grund av den legala situationen i Europa är väldigt annorlunda än till exempel Indien.
Mm.
Så det finns väldigt mycket dokumentation över hur de här sökresultaten kommer att se ut och vilken riktning de kommer att ha. Det som möjligtvis är exakt likadant, det är två saker. Ett, annonserna har lika prominenta platser.
Mm.
Och två, det finns fortfarande väldigt många val för sökaren att göra. Man kan argumentera om det är en topplista eller inte, men det finns fortfarande väldigt mycket val för mig som individ att välja i ett sånt här sökresultat.
Okay. Mm.
Så det är de två genomgående faktorerna. Bara som bakgrund till artikeln. Och det spekuleras ju då väldigt mycket på internet när detta ska hända och hur det ska hända och när det ska hända och vilka legala aspekter det är, eller som i detta fallet affärsmodellen, så att säga. Och i den artikeln som kom i veckan, New York Times tror jag det var, korrigera mig om jag har fel, Jakob.
Financial Times.
Financial Times, förlåt. Där finns det ett litet stycke i den artikeln som beskriver att Google funderar på att leverera vissa premiumfunktioner i sökresultatet. Vilka dessa premiumfunktioner skulle vara berättar de ingenting om. Så jag tolkar inte den artikeln att liksom Google skulle byta affärsmodell, utan det kanske, de har ju data om sina användare, så de vet väldigt mycket om sina användare och vilka behov de har. Va? Så de kanske har hittat någonting som gör att det finns någon liten delfunktion inom sök som man faktiskt kan ta betalt för.
Mm.
Men jag tror anledningen till att det spekuleras att Google skulle byta affärsmodell, det är att AI-sökresultat, de är någonstans mellan 10-100 gånger dyrare att generera. Och genererar du 400 000 sökresultat i sekunden, då är ju detta en faktor, va? Och det är troligtvis en av de faktorerna som håller Google tillbaka, va? För de måste ju inte bara liksom betala högre kostnader, utan de måste mer eller mindre byta ut hela sin IT-infrastruktur, förklara detta. Och de har den största IT-infrastrukturen på jorden. De flesta länder har inte en så stor IT-infrastruktur som Google. De byter inte servrar, de byter containrar med servrar. Så jag är lite skeptisk till just affärsmodelltänket, men det är ju ändå så att det kommer att ske enorma förändringar i sökresultaten de kommande 3 åren, det är jag helt säker på.
Kommer inte även sökbeteendet ändras? Inte 3 år, men kanske 5 år eller 10 år? På sätt hur vi söker och hur vi googlar.
Ja, säkert, men det är ju inget nytt, det har vi alltid gjort. Så det har ju pågått i 20 år. Kolla sökresultaten från 2005 och jämför med nu, så kommer du se.
Ja, men vad sökresultaten är, utan vad man använder det för. Alltså absolut, det som man tidigare googlat kanske man, om man inte gör det redan nu, kommer göra sen i sin ChatGPT eller via.
Ja, absolut, men sökresultaten är bara en funktion av deras användare. De vet sjukt mycket om sina användare. De lägger miljarder dollar varje år på att gräva i våra hjärnor.
Men liksom det kittlande här som folk så
vill,
det kittlande här är väl eller som folk pratar en del om, det är att man Google tjänar mycket pengar på sitt sök. Vet du hur viktigt det är lönsamhetsmässigt?
Jag kan inte exakta siffror, men jag tror omsättningen på annonser är kring 200 miljarder dollar per år, och i Sverige, jag har inte, Google släpper inte siffror, men du kan lugnt utgå från om du slår ihop Google och Facebook, så är det plus 50% av all media spend i Sverige.
Mm.
Och det kanske är 60-70% till och med.
Och lönsamt så det skriker om det.
Ja, det enda som är mer lönsamt är att sälja knark.
Och då spekuleras det liksom att om såna generativ AI kommer ge typ en bättre sökupplevelse för folk än att få de här listorna från Google, så har det ju spekulerat sig att okej, vad kommer hända med deras sökintäkter om folk använder en annan sökmotor som bara ger dig svaret rätt upp och ner. Alltså, så det är väl lite därifrån den här kommer.
Jag förstår det, och anledningen till att jag tror inte detta kommer att ändra sig. Och skälet är ganska enkelt. Tänker jag 2 typer av sökresultat. En innehåller 10 val, 10 blå länkar. En innehåller ett svar byggt på AI. Och om vi tar de normala 10 stycken, så är det ju faktiskt inte ett sökresultat. Det är ju en topplista, och Jakob och du Max vet vad en topplista innebär i publicistiska sammanhang. Det är en rätt stor sak. Folk älskar topplistor.
Mm.
Och om du har 10 länkar att välja på, va? Och så ger man dem en liten översikt, och så väljer man 3:e länken och klickar på den. Och så hamnar man på ett innehåll, och sen är det innehållet inte riktigt vad man tänkt sig. Det är spammigt, det är fel, Google har inte levererat ett kvalitativt resultat till mig. Det som då oftast händer in i sökarens huvud, mitt fel, jag klickade på fel länk, backbutton, vi tar 4:an istället, och så är det bättre upplevelse, och så konsumerar jag det jag vill ha. Tänk om man har ett sökresultat och det är fel. Då är det inte mitt fel. Då är det ju sökmotorn som har levererat ett felaktigt resultat till mig. Och det påverkar ju inte bara min relation till sökmotorn i det givna ögonblicket. Det påverkar hela min relation till sökmotorn under lång tidsperiod. Så det finns också en stor fara i att leverera ett sökresultat. För vi utgår från att AI alltid kommer att leverera ett rätt sökresultat. Och så är verkligen inte fallet för er som använder ChatGPT mycket. Tvärtom. Det är dessutom så att rätt sökresultat varierar mellan alla individer. Det som är rätt för dig, Jakob, det är inte rätt för mig. Jag har en annan kunskapsnivå, ett annat bias, en annan kulturell kontext. Ja, jag är skåning, så det kan inte skilja sig jättemycket, men lite skiljer sig. Va?
Okay.
Jag gillar rökta ålar, det är inte sagt att du gör det. Va? Så vad som är rätt är självklart en ohyggligt svår fråga. Så man måste kunna definiera vad som är rätt för dig om det ska vara ett svar.
Mm.
Och det ligger nog rätt långt in i framtiden. Så därför tror jag att merparten av sökresultaten i Google kommer att vara, fortfarande vara flervalsalternativ. Det sagt så möjliggör ju de här diskussionerna du kan ha med ett AI som ChatGPT att det är en annan typ av frågor som kan ställas där svaren är bättre. Ja, men exempelvis, jag har företag. Det finns lite komplexa saker som man måste kunna som företagare. Det kan ju vara redovisning som vi pratade om nyss till exempel. Det är ju verkligen inte trivialt och inte oviktigt heller. Det kan vara tjänstepension som du står för. Det är verkligen inget enkelt ämne. Det är oskyggligt komplext, vill jag påstå.
Jo, tack.
Ja, och då kan en konversation vara bättre. Exempel på det, jag är statistiknörd, jag har utbildningsstatistik. Och jag upptäckte ChatGPTs code interpreter vid ett tillfälle. Och för er som inte vet vad det är så är det inte... Man kan använda det i kod, tror jag. Det är inte därför jag gör det, utan jag laddar upp statistikdata. Och det du kan göra då är att bara skriva till ChatGPT. Hej, jag har den här datan. Jag vill göra den här analysen. Vilken metod är bäst givet datasättet? Då berättar ChatGPT för mig den här metoden. Varför är den bäst? Vilka svagheter har den? Använd den metoden, analysera den och så ger man svaret. Och detta är i sämsta fall en 10 minuters upplevelse. Att bygga detta i Excel och liksom gå tillbaka till mina statistikböcker och refresha minnet av vilken metodik och fördelar. Det är ju många timmar. Va? Så, och det kommer inte Google klara av att replikera så att säga. Va? Är det en sökning? Ja, på ett sätt är det det. Men det är också någonting annat. Mm. Så det är detta beteendet jag tror mer finns utrymme för. Och det är inte säkert Google kan ta hand om det beteendet. Det är inte säkert. Men just att söka få en överblick av information, det tror jag inte kommer försvinna. Inklusive annonser.
Men jag tänker på en annan aspekt här, Christian, som du nämnde. Att ta fram ett generativt svar är 10-100 gånger dyrare.
Ja.
Det måste ju vara en stor del i det här. Vi leker med tanken att allas sökbeteende hade ändrats över en natt. Alla lämnar sökmotorerna och går in och kör någon typ av AI-chatbot. Liksom. Då skulle ju kostnaderna för de här leverantörerna öka markant. Och då skulle man behöva ta betalt. Så det kanske blir någon typ av mellanläge i det där. Och det kanske är det som Google utforskar någonstans.
Så kan det vara. Och om man tittar på hur vi använder ChatGPT så är det mer som ett verktyg att liksom använda ditt dagliga förvärv så att säga, va? På olika sätt. Va? Text är en viktig aspekt av SEO. Va? Så vi använder ChatGPT på olika sätt för att processa text, jämföra text och så vidare. Va? Till och med till lite kreativitet, för ibland kan det vara svårt att börja med ett vitt papper, va? Så du bara frågar ChatGPT så du får 10 förslag hur man skriver en bra rubrik som vinner. Ibland behöver du bara kasta lite ansiktet för att det ska starta någonting i hjärnan. Va? Men jag tror mer att det handlar om ett nytt beteende med väldigt hög komplexitetsfaktor och där du sparar väldigt mycket tid. Om du tar en sån sökning som blå sommarklänning. Nej, det är ju, du vill ju ha bilder, alternativ, priser och var man ska köpa det.
Mm.
Klarar ChatGPT av det? Ja, kanske i framtiden, men absolut inte idag.
Men du ligger inte sömnlös över Googles framtida intäkter?
Nej, det gör jag verkligen inte. Nej, de är mästare på detta. Så de kommer att skörda detta också, det är jag helt säker på. Och den största anledningen är inte frågetecken kring affärsmodellen. Om du tar de 100 viktigaste AI-akademiska uppsatserna varje år på jorden så genererar Google 50 av dem. Och de har gjort det de senaste 5 åren. Mm. 2014 köpte de DeepMind. 2014, vad gjorde ni 2014? Inte ens elbilar diskuterar ni då. Så Google, visst, alltså Google är ett stort företag med allt vad det innebär. Tjänstemannar styr revir, titlar, allt detta va. Men alltså, om det vore ett land och AI var en faktor, skulle jag vara livrädda för dem. För det är det på den nivån de opererar.
Ja. Man skulle inte våga satsa emot Google. Varken som investerare eller så. Otroligt skickliga.
Ja.
Okej, hörni, vi ska prata lite om dollarmiljardärer efter det här. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat, skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Och man har gjort det här med ett nästan maniskt fokus på vad en bilköpare faktiskt behöver. Jag gjorde ju en intervju med en av grundarna, Patrik Illerstig, i marknaden här ganska nyligen. Daterad 25 mars, om man vill lyssna på den. Men där berättar han hur de kom in i det här lite från vänster för att försöka uppfinna hela den här liksom bilköpupplevelsen från början. Och de har idag, vilket är rätt otroligt, 4,8 i betyg på Trustpilot. Jag har sett många företagssidor på Trustpilot, men det här är nog bland det bästa jag någonsin sett faktiskt. Man kan sälja bilen till Carla också. Då går man in på carla.se, delar lite info om bilen. Sen får man en gratis värdering och ett bud. De hämtar bilen helt gratis i hela Sverige. Och så har man pengarna på kontot i samma stund som de hämtar bilen. Det är grymt. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla, eller båda delar för den delen, gå in på carla.se och kolla. Alltså carla.se och Carla stavas med C. Tack så mycket till Carla. Max, under många år så täckte ju du Sverige och Skandinavien för tidningen Forbes, eller hur?
Ja.
Och en sak som du ansvarar för, bland annat, som jag och dina andra kompisar liksom betraktade från sidan med stort intresse, det var ju den här rankingen som man gör varje år av världens dollarmiljardärer. Som inte bara handlar om att liksom summera värdet på liksom börsnoterade aktier, utan lite mer avancerat än så. Nu är du på Affärsvärlden, redaktör där, och ni gör det här i samarbete med Forbes.
Ja.
Och den här listan kom i veckan.
Den kom i veckan, vi släppte den i tisdags. Tillsammans med Forbes.
Precis. Beskriv listan, vad är det för någonting?
Listan är det 2750 dollarmiljardärer i världen. Och det är framtaget av reportrar över hela världen. Många amerikaner, väldigt många kineser och så 43 svenskar på den här listan.
43 svenskar?
Mm.
Wow.
Otroligt bra jobbat för ett litet land som Sverige. Men det är ett enormt arbete bakom och det är alltid lika intressant varje år. Jag har gjort detta i 10 år nu faktiskt.
Men kan du bara ge någon inblick i hur det här arbetet går till och liksom på vilken nivå man värderar de här tillgångarna som de här personerna har?
Det som kommer fram till den här stora siffran är ju slutresultatet som man ska komma fram till. En stor nettosiffra, nettoförmögenhet. Alltså att man räknar bort eventuella lån eller i strukturen, i ägarbolag och så vidare. Och då summerat är det enkelt. Alla tillgångar minus alla skulder blir slutresultatet.
Just det.
Avrundat till närmsta 50 miljoner dollar.
Ja.
Ganska stor avrundning. Och alla människor är olika, så för vissa människor är det nästan uteslutande noterade innehav. Vissa är onoterade stora bolag, andra har stora arv. Men vissa personer äger ju stora samlingar av bilar eller båtar eller konst.
Hus,
definitivt.
Hur värderar ni konsten? Det är ju lite spännande.
Där lutar vi oss mot konstexperter som vi har. Då kan man pratar med en miljardär, man försöker få en uppfattning av vad det är för typ av konst när den är inköpt, vad för typ av konstnärer och
samla det som ett litet kompendium och skicka till någon expert. Och så här. Låter det här som en rimlig värdering? Får de, är 250 miljoner för en stor samling Basquiat och Warhol rimligt? Kanske experten säger, ja men det här har handlats, upp ganska mycket de senaste 2 åren, så jag skulle nog höja det lite grann.
Men har ni kontakt med de här med, som personerna på listan?
Ja, i arbetet ingår att ta kontakt. Och i många fall är det ganska långa diskussioner.
Så de vill vara med på listan?
Inte alla. Nej, men generellt, de flesta vill att det ska vara så rätt som möjligt, vilket är en bra grund på, för det vill vi också.
Ja.
Och sen i undantagsfall är de som vill vara, inte vara med alls, mm. och försöker inte vara med, men som vi tycker att de borde vara med.
Mm.
Sen är det de som vill vara mycket högre än vad vi tycker de är värda. Det finns också. Så att, och det är ju en räknande och ett slags sanningssökande.
Men om de vill vara högre, då vill de se era liksom beräkningar. Är det så? Och sen så har de synpunkter på hur de har värderat olika saker.
De kan absolut ha synpunkter på det. Och så går man igenom lista för list, bit för bit. Så här, det blir ju ibland lite absurt, men det är också väldigt roligt att sitta med någon i telefon ganska länge och som har hänt. Detta är faktiskt ingen svensk, men när jag gjort utomlands. Jag tycker du ska glöm inte bort min helikopter. Det är en sån här helikopter. Glöm inte bort att så här. Och så börjar jag, okej, men den här helikoptern, den är 8 år gammal. Då får vi liksom hitta vad kostar en sån här Alberta 5-sits helikopter. Någonstans på andrahandsmarknaden och sätta ett bra värde på det, som kanske är mycket lägre än vad den här personen ville från början.
Alltså hur mycket tids läggs på den här researchen? För om det är 2700 miljardärer och ni lägger en timme på varje, det är typ 2 manår.
Ja, det är väldigt mycket. Och såklart att vissa typer av personer är enklare att sätta en siffra på än andra. Men jag är glad att inte jag gör kinesiska marknaden till exempel. Svenska är lättare.
Ja, men, så vi känner varandra, Max. Du håller på med det här i, höll på med veckor, de här, eller månader. Alltså, du håller på med hur mycket som helst.
Ja, ja. Ja, men det är ett stort arbete. Och gediget arbete. Och det är ju Forbes stora, stora produkt. Och vi är glada med att vara med på törn på det. De har varit de senaste 3 åren på affärsvärlden.
Men vad är den konstigaste diskussionen du har haft?
Den konstiga diskussionen? Kanske för när jag var rätt, när jag gjorde detta första gången, kanske för 10 år sedan. Då skulle jag göra en värdering på en kolbaron i West Virginia. som han är nu guvernör, Jim Justice. Och han tyckte ju att jag satte på tok för låg värdering på hans fina kolgruvor. och ett stort hotell som han hade nere i West Virginia. Han tyckte ju att skulle jag bara komma ner där och se kolgruvorna med egna ögon, skulle jag se att de var värd 4 gånger mer än.
Han försökte muta det lite, eller?
Ja,
fick du en inbjudan, eller?
Ja, absolut. Inbjudan att flyga ner med familjen med privatjet, med hans privatjet, och åka ner och kolla på de här kolgruvorna. Nu fick man ju vackert tacka nej till, för så kan man inte göra journalistiskt rätt. Man tar ju info man får. Man får info från personen, info från bättre källor oftast. Och sen testar man det med olika typer av experter och analytiker och så hittar någon slags rimlig summa på det, helheten.
Fast hans beteende kan ju också visa hur kommersiellt värdefullt det är att vara på listan.
Ja, men så är det. Framför allt, det har ju det är ingen hemlighet att typer av förmögenheter som bygger på verksamheter som har jättestora krediter, framförallt utomlands, kan ju nyttja såna här rikemanslistor för att för att gå till sin kreditgivare och banker och visa upp.
Ja, just det. Så då blir det viktigt för dem.
Det blir väldigt viktigt för dem.
Är Donald Trump på den här listan?
Trump är med. Och nu klockades den här listan för nätförmögenheter ju den 8 mars, och det baseras på det. Hade det varit idag, så är ju han värd ganska mycket mer efter hans helt bizarra Trump Trump Social Media har gått på börsen och fått en raketstart.
Just det.
Jag tror att de omsätter 4 miljoner och är värt hur många miljarder? 4 miljoner dollar omsätter, tror jag.
Ja, precis.
Och jag tror att hans 60% är värt ett par hundra miljoner dollar.
Mm.
Men han är med på listan, ja. Forbes har ju 2-3 stycken specifika Trump-reportrar som täcker hans förmögenhet.
Okay.
Som har gått och...
Känsligt.
Ja, ja, det är också så här, när man står inför pärleporten, vad gjorde du i ditt liv? Jag täckte bara Donald Trump i 50 år.
Ja, men jag kan ändå tycka att det är ett spännande jobb, som jag vet att de har liksom gått i hans penthouse-lägenheter och stegat med fötterna och försöka få reda på om det verkligen är så stort som han har uppgett. Liksom.
Går de även runt på hans golfbana och kollar kvaliteten på fairway? Och
ja, liksom. Typ sånt där.
Men 43 svenskar, sa du?
Mm.
Bara så här, per capita viktat, det måste vara i absoluta toppen, va?
Ja, det är väldigt högt. Vi kan jämföra med de nordiska länderna. Jag tror att Finland har 8. Danmark, någonstans där också, Norge 15-16.
Mm.
Så att Sverige, svenska företagare är bra och har varit bra länge och bra ägare.
Men jag ögnar igenom listan. I toppen är det ju inga liksom, det är lite usual suspects, va?
Det är lite usual suspects i toppen. Det är ju Stefan Persson, Antonia, Carl Bennett tror jag är trea nu, va? Om jag minns rätt. Och stora förändringar i år är ju att vi har ju förlorat två stora bolagsbyggare sen förra året i form av Gustav Douglas och Melker Körling.
Ja, just det. Och är deras arvingar med då i stället, eller?
Deras arvingar med. Douglas sönerna var med redan tidigare.
Mm.
Men systrarna Körling är med nu, Märta och Sofia.
Och sen är ju liksom halva EQT med på listan.
Ja, EQT har ju blivit en ordentlig miljardärsfabrik rent av.
Mm.
Jag tror att de har lika många, eller i alla fall samma härad som miljardärer som till exempel Google har genererat genom åren. Alltså från ägande.
Alltså,
ja,
det är otroligt. Mm. Det är helt otroligt.
Ja, det är helt otroligt.
Är det fler från EQT än vad det är från Finland?
Jag tror att det är ungefär lika många.
Ja, det är alltså.
Det är ju en otrolig saga.
Ja. Och finns det några nya namn som liksom säger någonting lite om vad som har hänt senaste åren då?
Ja, men en person så här som på sån här lista så finns det ju personer som omskrivs varje dag nästan. Som Persson och Erik Selin och så vidare. Och sen är det alltid några som är en bit från offentligheten som man ges chans att reflektera lite över en gång per år när man sysslar med det här som ändå gör intressanta saker. Och det är väldigt spännande att följa Ali Ghotsi som är svensk iranier, flydde med sin familj till Sverige när han var 5-6-7 år gammal, hamnade i Bagarmossen, gjorde studier på KTH, sen till Silicon Valley och är nu vd och ägare i Databricks som jag tror att det är världens näst högst värderade AI-bolag i citationstecken efter OpenAI.
Mm-hmm.
Jag tror att de tog in pengar här till en värdering på 43 miljarder dollar i höstas. Och han äger ju mellan 5-6% på det.
Otroligt. Vad heter han, sa du?
Ali Ghotsi.
Wow.
Han är väl positionerad för topp 10 då, om några år.
Ja, kan det vara. Han ska man hålla ögonen på, tycker jag. Men värt lyft, jag tycker att det är kul att se och spännande att följa en sån som Torbjörn Törnqvist som dyker upp ibland i spalterna. Den här oljetraden baserad i Schweiz som har otroliga år de senaste åren i den här prisvolatiliteten i olja och energi generellt. Som äger runt 85% av sitt Gunvor.
Just det.
Med ett eget kapital på strax norr om 6 miljarder dollar. Och jag tror att de gör en vinst på norr om 1 miljard per år. Dollar alltså. Och att han har ju varit uppenbart sökande och erkänt sökande efter en medieinvesterare in i hans bolag. Men nu när det går så otroligt bra så har det sakta minskat intresset. De hade diskussioner i år med Abu Dhabis stora oljefond som är medinvesterare. Men det blev för dyrt för dem.
Han behöver inte mer pengar.
Han behöver inte mer. Nej. Nu ska han hålla den i familjen sen.
Ja, det är en intressant person.
Ja, en intressant person.
SHL Groups grundare var väl med?
Roger Samuelsson.
Samuelsson, just det. Mm. Ja. Det är ett väldigt fint företagsbyggande, tycker jag.
Det är ett väldigt fint företagsbyggande. Han är ny för år, man skulle säkert kunna ha varit med tidigare också. Men det är med sån här listan. Det som är svårt att göra är att ibland sätta ner foten på att veta ägandet och finanserna kring någonting. Och när, framförallt när det är som SHL, ett schweiziskt bolag, han är bosatt i Taiwan. Men nu har ju EQT köpt in sig på 31% tror jag av SHL. Mm. Då kunde man få reda på lite mer om värdering och värde på hans resterande ägande.
Och du reflekterat över varför Sverige sticker liksom ut i andel, så att säga. Varför vi har, vad sa du, 43 stycken här. Mm. Och du reflekterat över varför det är så just här, den här platsen på jorden sticker ut.
Alltså, reflektionen är kanske ganska grund i form av att, att vi har historiskt sett haft en förmåga att få fram extremt duktiga företagsbyggare i Sverige. Och även personer som inte är med på listan som Kamprad och sådana. Även när han levde var han inte med på listan eftersom han tillhör stiftelse. Ja. Mm. Vi har en bra historia och bra förmåga att det var på sådana typ av talanger som hamnar i företagsbyggande i Sverige.
Ja, klart, för att generera 43 stycken så behöver det vara 10 000 under.
Ja.
Som inte når dit. Mm. Men som inte är noll.
Mm. Men det, och några nya då, men för det finns liksom återväxt också. Martin Lorentzon är med.
Martin Lorentzon är med.
Och Daniel Ek är med.
Ja, de har varit med ett tag.
Precis, och sen har du lite spelfolk, va?
Som Notch.
Notch är med.
Notch är med, ja. Ja. Alltså Minecraft-grundaren, skaparen. Ja, så det kom in nya sådana också. Och för något år sedan var ju sådana som Sven-Olof Johansson och Arnhult med också.
Jaha, de har klivit
ur. De har varit där och fallit tillbaka.
Ja.
Men det kan göra en comeback.
Det är ett tecken i tiden.
Det är tecken i tiden, ja. Ja.
Var Ilja med ett tag, eller?
Jag tror att han precis missade något år.
Okej. Okay. Mm.
Ja. Så att det... Ja, man kan se den här listan och se tecken i tiden på vad som händer och vad som är hett. Och vad som flyger. Men, ja...
Och hur pass samarbetsvilliga är de svenskarna på listan, skulle du säga?
Medel.
Ja.
Ja, men,
lagom.
De är lagom, men på ett bra sätt. Alltså typ så här, mer kanske än andra nationaliteter vilja att rätt ska vara rätt på det. Mm. Men det är... det finns ju ingen annan i världen än Forbes och Affärsvärlden på ett hörn här som tar det här helhetsgreppet på alla de här spelarna runt om på, globalt. Man har inte nettoförmögenhet på $1 miljard utan att ha kontroll över något hörn av världen. Och det är många av de här personerna som inte blir omskrivna särskilt ofta om det inte är för sån här typ av ranking.
Jättekul. Mm. Den här listan finns i senaste numret, eller?
Den kommer i följande nummer.
Det är
som,
det?
Ja, alltså det som kommer, som släpps nästa måndag.
Mm.
Men den finns på site sedan under tisdags. Och där, den ligger till och med upplåst, och det är bara surfa in.
Bra.
Man kan till och med googla fram den.
Bra. Tack hörni, ska jag säga.
Kanske en liten detalj som ska läggas till. Det är ungefär 2000 människor i Sverige som varje månad söker på hur blir jag rik.
2000?
Mm. Ja, 2000 sökningar. Det kan ju vara färre människor så att säga. Och de kan ju vara två framför datorn. Men cirka 2000 människor i månaden.
Det är färre än jag trodde ändå.
Ja, men det kan också antyda att svaren inte är så bra så ingen fortsätter att söka.
Okej. Max, tack så mycket. Affärsvärlden.
Tack så mycket.
Chris är nu på toppdag.nu.
Korrekt.
Ja. Oskar, vet man dig?
LinkedIn är nog det bästa, tror jag.
Ja. Om man behöver en tjänstemation till företaget.
Exakt.
Ska vi säga så då?
Tack.
Stort tack.
Podden är slut. Hej då.